Okej, så det här är Tommy Kosela. Han har varit här en gång tidigare. Han är religionshistoriker och ska prata om Kalevalas inflytande på folket.
Tack. Är de igång de där?
De är igång.
Ja. Ja. Trevligt att få komma tillbaka hit igen. Jag var ju som sagt här en gång tidigare i samband med Varusboken. Jag hade skrivit ett kapitel som inte berörde tolken direkt, men handlade om varusföreställningar i fornnordisk miljö. Och som sagt, jag är religionshistoriker, det är doktorand i religionshistoria som skriver en avhandling om jättar och jättinnor i fornnordisk mytologi som beräknas lämnas in ett slutmanus nu i årsskiftet här. Jag hoppas att det blir klart sen. Men idag tänkte jag berätta då om en artikel som jag har skrivit om just tolken. Nu, det här är inte mitt direkta område. Tolken har jag alltid följt med mig sedan jag var ung. Jag läste, när jag var 10 läste jag ut de här första gången. Bilbo då, som den, och Sagan om ringen och Olmarks översättning. Och sen så har tolken helt enkelt följt med som en sånt intresse utifrån dem. Vilket är så märkligt för att hans huvudsakliga källor är precis samma källor som jag sitter och arbetar med dagligen. Och som jag sa förra gången, som religionshistoriker och var tolken intresserad så kan man kanske ibland bli sammanblandad med Åke Olmarks. Som han diskuterade faktiskt med på fornnordisk religion just. Och han har ju inte alltid det godaste ryktet. Inte bara i tolkenkretsar utan i andra kretsar också. Ja. Hans koranöversättning var ju han tog en halvbra tysk översättning och översatte den till en ganska urusel svensk översättning faktiskt, inte arabiska själv. Och det var en av hundratals grejer som han översatte. Men trots allt så lever ju ändå Olmarks kvar i populärkulturen. Hans namn för orks som orcher är ju ganska allmänt. Och jag vet att många fortfarande förra Vattnadal framför, jag kommer inte ihåg ifall det är Viftdal eller vad det heter numera, senaste översättningen. Det finns ju en viss charm i hans översättning tycker jag ändå. Men jag tänkte ta och titta på just Kalevala, det finska så kallade nationaleposet. Det är ju ganska välkänt att tolken är influerad och inspirerad av finskan. Och jag har skrivit en artikel då som finns med i en religionsvetenskaplig tidskrift som heter Kaos, som heter Bakgrund till J.R.R. Tolkiens världar, Kalevala och andra källor. Den här artikeln, för de som vill läsa, finns gratis att hämta hem på nätet. Ni kan googla på mitt namn, Tommy Kosela plus Tolkien, så borde ni hitta den. Så ligger den som en pdf där. Och sen så har jag en till artikel som egentligen hör samman med den här som också berör Tolkien. Den kommer publiceras nu i mars, eller i maj, i en finsk tidskrift som handlar om tolken och nationalism. Och då försöker jag titta på tolken, hur han arbetar på ett liknande sätt som 1800-tals, framförallt farbröder, var det främst sådana som samlade in folktromaterial eller folksagor i jakten efter ett nationellt epos. Men jag ska nu ta och läsa lite grann här i min egna text. Och då tänkte jag berätta lite grann om bakgrunden till Kalevala. Och Kalevala sammanställdes och publicerades av den finska läkaren och filologen Elias Lönnroth. Först kom den ut i en ganska liten upplaga år 1835. Men har omarbetats grundligt och gavs ut på nytt 1849. Den senare utgåvan då består av 50 sånger, runosånger. Och den här blev en oerhörd framgång när den kom ut. Man får tänka sig att Finland i den här tiden hade levt på den svensk och senare rysk styre. Och de här sångerna som var insamlade runt omkring i Finland berättade någon slags folkliga sånger och myter. Så att finnarna fick en form av identitet som de länge hade saknat. Och det här blev ju snabbt kännbart i både konst och i musik och andra kulturella former. Bland annat har vi ju Sibelius som en berömd kompositör som har baserat mycket av sina, sin musik på just Kalevala. Och den 28 februari är flaggdag och kallas också Kalevala-dagen. Och så finns det en massa målningar då av Axel Galén Kallela som också är baserade på Kalevala. Men under 1800-talet kan man säga att det var en slags besatthet av just insamlandet av folksagor eller folktro, folklor överlag. Och det här är kännbart i de flesta länderna. Det mest berömda överlag är ju Bröderna Grimms insamling av sagor. De gjorde inte som Lönnroth, utan Bröderna Grimm, de lät kalla folk till sig och satt och intervjuade dem istället. Så de förlorade det här att man verkligen åker ut till den miljö man vill. Det performansen förlorar så att säga i deras nedteckningar och redigering av sagorna. I Sverige hade vi också en del sådana här insamlare som Gunnar Hultén-Kavall är ett bra exempel, som också samlade mycket svenska folksagor och försökte systematisera det här till en svensk folklor. Hade också drömmar om att kunna koppla det här samman med det fornnordiska. Men Tolkien själv kom i kontakt med den så kallade nya Kalevala från 1849. Och det här var alltså när han var vid King Edwards. Och han fann där en översättning, en helt ny, ganska ny översättning då, av William Forster Kirby som hette The Kalevala or the Land of Heroes, som hade publicerats 1907. Och han lär ha lånat den här boken under sista året vid skolan, år 1911. Så då var det fortfarande en ganska ny text. Och man kan ju fråga sig vad det är som tilldrog, varför han blev så intresserad av den här. Kanske är titeln då, att det är ett peak som har en undertitel som heter Land of Heroes. Och han har ju som barnspel blivit fostrad på hjältesagor, som ni alla vet här. Som är återberättade av bland annat Andrew Lang eller William Morris. Men den här engelska översättningen av Kalevala var, märkte han redan tidigt, att den var inte helt hundra. Stundtals tyckte han till och med att den engelska översättningen var, det var bristfällig, och senare när han kom själv i kontakt med finskan så såg han ju att ibland var till och med den engelska roligare, ibland var den sämre. Och hans egna, han blev så fäst vid berättelserna så att han, när han började läsa vid Oxford, en termin senare så lånade han en bok som heter Finnish Grammar som han gjorde i syfte då att han ville läsa Kalevala i original. Och han beskrev långt senare i ett brev sin känsla av att lära sig finska. Och då har han beskrivit ungefär som att det var som att gå ner i en vinkällare och finna vinflaskor av en sort som man aldrig hade, han aldrig hade sett eller prövat förut, och att den här känslan helt och hållet berusade honom. Och hans upptäckt av finskan och hans besatthet av att lära sig språket kom att inverka negativt på hans studier, eftersom han samtidigt var, som han var uppslukad av finsk grammatik, förväntade skriva sin universitetsexamen Honor, Moderation and Grace, det vill säga klassiska språk. Han klarade i och för sig sin examen, men han fick inte det högsta betyg som hade förväntats. Och det här fick senare till följd att han lämnade intresset av klassiska språk och började läsa jämförande språkforskning för Joseph Wright. Det är säkert välkänt för er. Men det här var ju ett lyckokast, så att säga, eftersom i samband med att han började läsa jämförande språkforskning, alltså indoeuropeiska språk, så kom han ju i kontakt med gotiska, fornnordiska, ja, fornnordiska tyska och andra språk, som fornnordiska engelska såklart. Och språk som han senare kom att ta till sitt hjärta. Och under den här tiden så började han också studera en del fornengelska texter, dikter. En är Christ och Cynewulf från 700-talet, som brukar sägas är ett frö till Middle Earth, framväxten. I den här Christ så finns det en rad som i svensk översättning, i min översättning här blir O Arendelle. Mest lysande av änglar, över Midgård känd av människan, eller av män. Och det här började få honom att fundera på vem var den här Arendelle och så vidare kring den här figuren så knöts senare en slags legendarium och ett framväxande Midgård. Och ordet Midgård är som bekant också välkänt i flera språk, kanske fornnordiskan och fornengelskan och så. Jag ska inte gå in i detaljer, ni kan som sagt läsa här sen. Men i Kalevala, om vi återgår till den, så finns det en rad sådana här sammanhängande sånger som berör en hjälte som heter Kullervo. Den här hjälten är en väldigt tragisk figur. Som är, det är en dyster, mörk epik och att Tolkien drog sig den kan man spekulera kring. Det har ju också gjorts i en del forskning. Varför, om det han kände någon slags samhörighet med sitt egna liv just då, eftersom han, samtidigt som han läste den här, hade blivit förbjuden att träffa den kvinna han senare skulle gifta sig med, som han älskade och hade förlorat både sin mor och far. Men den här berättelsen är intressant eftersom den innehåller ett ganska mörkt motiv som är ett incestmotiv. Och det här är alltså när Kullervo kommer under en förbannelse kan man säga. Han förlorar sin syster tidigt och senare återfinner han henne. Och det finns olika varianter om han antingen förför henne eller om han våldtar henne. Det är olika. Men resultatet är att han inte vet att det är hans syster. Och senare får han reda på detta. Så att säga, den förtrollningen bryts av något slag. Och när han gör det så först tar hon sitt liv och kastas ut ur ett vattenfall. Eller så... Och han hämnar sin familjs missöde tidigare och kastar sig senare på sitt svärd och tar sitt egna liv. Det här svärdet är också ett talande svärd som har en viss betydelse. Och det här, Tolkien skrev väldigt tidigt här, som en 20-åring eller 20-22-åring så skrev han, vad det nu heter, en kort resumé av just de här sångerna. Och det här publicerades för några år sedan i Tolkien Studies, den här årskriften, de utkasten. Och där kan man då se att han har skrivit ihop en historia från de här dikterna, men han har också kryddat den med helt egna idéer. Alltså har han fäst stor uppmärksamhet vid en hund som heter Musti. Och den här hunden hos i Tolkiens variant, till skillnad mot den finska, det är ganska stora drag som man senare känner igen med den här hunden Hugon som man senare kommer att skriva om. Så det är en väldigt stark hund som är magisk och den är en shapeshifter och har då magiska egenskaper som hjälper hjälten. Men de här kom man snabbt att skrota så att säga, de här berättelserna. För sen bröt ju första världskriget ut och han fick annat att tänka på. Men han kunde aldrig släppa den här berättelsen om Kullervo och började senare skriva långa allitererande dikter som är delvis baserade på den här berättelsen då. Och då har han utgått ifrån Kullervos missöde och hans historia, men i Tolkiens värld så blir istället Kullervo till en som har fått lite olika namn, slutligen så blev det till Turin Turambar. Och den här förbannelsen förklaras då hos Tolkien istället att det är Hurin, hans far som fasthålls av Morgoth och uppe på ett högt berg fjättras för att få se via förbannelse se sin familj nedbruten av den här ondskan som han ingjuter i familjens öde. Och hela berättelsen som senare Tolkien kom att också utarbeta i prosaisk form, flera varianter, innan slutligen Christopher Tolkien sammanställde allting 2007 till en sammanhållen berättelse. Det är ju alltid lite skeptisk när jag läser såna här berättelser av Kristoffer Tolkien. För att om det är någon som vet precis hur hans far skriver och kan behärska tekniken, så är det Kristoffer Tolkien. Och även om man säger att han har gjort så lite som möjligt för att själv skriva, göra om någonting här i, så hänger allting alldeles för bra samman, tycker jag, när jag läser den. Så att man kan ju undra vart Tolkiens hand slutade och vart Kristoffers började ibland när man läser det. Men nu, i vilket fall som helst är det en väldigt, väldigt bra berättelse. Och jag skulle säga att den här huvudfiguren Turin är främst baserad på Karl Ervo från det finska Kalevala. Men har alla här läst den förresten? Eller har de läst den tidigare utgåvor kanske? Varianter. Det är också en annan känd berättelse som invävd i hans öde. Turin är också känd för att han är en stor drakdödare. Och de som känner till de fornnordiska berättelserna vet också att det finns en Sigurd, som brukar kallas för Sigurd Fafnersbarnet, som dödar draken Fafner, eller Fafnir. Och Tolkien har använt ett liknande motiv när hjälten, så att säga, placerat sig på en lägre plattform än draken när han kommer slingande över och stöter sitt svärd i den. Och både hos Tolkien och i de här fornnordiska varianterna så uppstår en dialogform mellan draken och hjälten när den är döende. Och alla vet ju att det som ligger står nära för döden är särskilt farlig. Det finns någonting i dess ord och dess blick som kan påverka personerna runt omkring den. Men den här draken har då hos Tolkien också förbannat Turins syster, så att hon inte vet vem hon är. Och Turin vet inte heller vem hon är, och precis samma berättelse återkommer hos Tolkien, att de två ingår ett äktenskap och ligger hos varandra, och senare så bryts förbannelsen, som den här gången orsakad av draken. Och även hos Tolkien så kastar sig systern ut för ett stup. Och Turin själv, han blir så förintad av det här så att han talar en dialog med sitt svärd som precis nästan exakt liknar nästan exakt det som är Kalevala. När de håller svärdet och äter, gladligen dricker hans blod och sådär. Och kastar sig på svärdet och dör där. Och Tolkien slutar inte tragedin där, utan det här är en sån bra avsnitt, grekisk tragedi där ordet kommer ifrån. För att i samma stund som det här händer, då är Hurins båda barn döda. Hans hustru som har varit kringströvande länge, hon kommer till platsen där de har dött. Och då släpps Hurin från sina bojor av Morgoth. Och kommer till platsen där han ser en figur sitta hopkrypen vid gravarna hos barnen. Och han ser då att det är hans älskade, och de omfamnar varandra, och i samma stund så dör hon. Så han lämnas kvar helt i sin sorg, och hela hans linje, så att säga, är bruten. Och det här är väl det mörkaste som jag tänker mig som Tolkien någonsin har skrivit. Och han leker med ett tema som är väldigt, väldigt allvarligt här. Det finns ju mycket i finskan då som har påverkat Tolkien. Ni vet ju säkert om att Quenya är baserat på finskan och latin. Eller grekiskt också, som man har med det. Men melodin i språket var det som fångade honom, och det är det som också utgör grunden för Quenya. Och det finns andra detaljer som ni kanske ingen idé att gå in på här, men det är som jag tar upp i den här artikeln, som jag hittat en hel del andra sådana motiv som jag tycker överensstämmer med finska berättelser. Och Tolkien har ju också skrivit han skrivit utkast till en föreläsning om finskan som han höll vid Essex Club vid Exeter College den 15 februari 1915. Och han har också hållit en liknande 1914 i november. Där beskriver han också finskan och finsk mytologi som